Tonen i det politiska samtalet har hårdnat och lyssnar vi på den offentliga debatten både ute i världen och här hemma i Sverige verkar klyftan mellan meningsmotståndare bara öka. Men är det verkligen så? Vad är det i det politiska samtalet som faktiskt har förändrats? Och hur påverkar det demokratin här hemma globalt under supervalåret 2024? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Och för att hjälpa mig och er att undersöka hur politiska språket faktiskt låter idag och hur det har förändrats över tid har jag med mig Gunilla Almström Persson, universitetslektor vid Stockholms universitet, språkvetare och retorikforskare som bland annat tittar på språkbruk i påverkanssyfte i olika maktrelationer. Välkommen Gunilla.
Tack.
Åsa Ikfors, professor vid Stockholms universitet, filosof, ledamot av Svenska Akademin som är intresserad av och som skriver böcker om demokrati och kunskap. Välkommen tillbaka Åsa.
Tack så mycket.
Och nyligen hemkommen från USA ska vi säga också, så det kommer ju komma på tal här faktiskt. Mm. Vi är nog många som upplever att tonen i det politiska samtalet har förändrats under de senaste åren och att det just blivit hårdare då. Och jag tänkte vi skulle börja med att lyssna på det här exemplet.
He testified under oath in his administration, said, I did my job and I did it very well.
Oh, really?
I did it honorably.
I'd like to know who they are.
I'll give you the list of the people who testified.
No, go ahead, sir.
Sure, you've already fired most of them because they did
some
a good job.
Some people don't
well,
do a good
here's
job.
The,
With you,
go ahead. You get the wait a minute. You get the final word, Mr.
Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me. This.
Hey,
this
let me
person.
Just say it.
No. I'm Mr. President.
Three and
I'm
a half
Mr.
million,
President.
Joe.
That is simply.
Why did
not
he deserve
true.
$3.5 million from Moscow?
Look, here's the deal. We want to talk about families and ethics. I don't want to do that. I mean, his family, we could talk about all night. His family's
my
already...
Family, no, 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 my family already lost wrote. A fortune by coming down and helping us with government.
Ahead,
and that's
every,
such a...
Right
that's
here, Mr. President.
That's such
every
a great,
single one of them lost
this
a fortune.
This is not about my family.
Ja, det här är ju en liten snutt ur en debatt som hölls i Cleveland 2020 mellan dåvarande president Donald Trump och dåvarande presidentkandidaten Joe Biden inför förra valet i USA. Det är Fox News Chris Wallace som försöker hålla ordning på vad som händer. Biden kallar Trump en clown och det här samtalet om familjen är apropå Hunter Biden och Bidens son. Alltså. Så här har vi ett exempel på väldigt tjafsig och hård ton. Men har tonen faktiskt förändrats under det senaste decenniet och är det egentligen bara tonen som har förändrats? Gunilla?
Det här tycker jag är ett utmärkt exempel på hur det är konfrontation, det är personangrepp och det är, den ena lyssnar inte på den andra eller en lyssnar inte på den andra åtminstone. Och det kan man tänka på som en stor förändring i det politiska samtalet, i debatten. Och samtidigt är detta inget nytt. Personangrepp fanns för 2300 år sedan när retoriken började. Personangrepp fanns under Palmetiden i Sverige. Det är inget i sig nytt. Och konfrontation är ju någonting som hör argumentation och debatt och politik och demokrati till. Men det finns en stor förändring. Och det är det här som står framför det andra, det vill säga argumentationen, det politiska innehållet. Och vad jag menar med argumentation här är en tes eller en ståndpunkt som har ordentliga underbyggda argument. De finns ju inte här, utan det finns bara det här. Och det är där den stora skillnaden är.
Vad säger du, Åsa?
Jag tycker också man kan se den här skillnaden i argumentationens kvalitet just. Mm. För problemet med personangrepp är ju inte bara att de är allmänt otrevliga, utan det är dåliga argument.
Ja.
Det är ju inte relevant för sakfrågan att någon är si eller så eller ser ut si eller så. Och man sänker debattens nivå när man kryddar med så pass mycket personangrepp som man ser också i svensk politik, skulle jag vilja påstå. Sen finns det ju andra förändringar också, vi kan komma in på dem, men att det finns en förskjutning i det politiska samtalet tror jag nog att man kan konstatera.
Ni jobbar ju med de här frågorna på olika sätt, så det här är ju era observationer jag frågar om delvis, men finns det någon forskning som visar på det här också?
Ja, det finns det lite runt om på olika ställen, men Österrike till exempel, här är ett stort forskningsfält som handlar just om det här, om hur förskjutningen går från det politiska innehållet till mer osakliga påhopp och det känslomässiga. Det är bara ett exempel.
Det finns också den senaste rapporten från Varieties of Democracy som är just ett demokratiinstitut som rapporterar om hur demokratin mår i hela världen då, men då tittar man ju också på Sverige och då kan man se indikatorer där som man mäter kvaliteten på den deliberativa demokratin, det vill säga på det offentliga samtalet då. Och där ser man en försämring i debattens kvalitet och ökat bruk av hatiska uttryck och sådär. Då handlar det inte bara om politiker utan andra människor som deltar i det offentliga samtalet också.
Det är också senast det finska valet och de valrörelser som har varit i Finland senaste, jag tror egentligen sedan 60-talet, visar på en sån utveckling. Och sannfinländarna, om jag ska nämna och peka ut några, har varit väldigt tongivande där.
Är det här komponenten av något större? Är det fler saker som har förändrats än bara en hårdare ton?
Absolut. Det är ju, som Åsa är inne på här, det är ju kvaliteten på argumentationen. Det är ju den som bara verkar evaporera. Politiken blir budskapsdriven mer än att den innehåller någonting, att man driver sakfrågor.
Men då måste jag fråga, vill man inte att det ska finnas ett politiskt budskap? Det får vi väl höra. Vad blir skillnaden här?
Skillnaden är att, jag menar att man upprepar sitt budskap om och om igen. Och det gör man ofta väldigt hårt paketerat i ett ord eller en liten fras eller ett slagord. Istället för att ge stöd för idéer man har för sina budskap, för de politiska visionerna kanske eller budskapen.
Ja, man kan ju säga att politiska budskap, det kan ju vara lite olika saker, men om det är liksom politiska förslag, policyförslag då, så finns det ju två typer av saker som är relevanta för ett politiskt förslag. Det ena sidan är det empiriska underlaget.
Alltså. Ja, just det.
Om vi ska till exempel klimatförändringarna då, hur snabbt går de, vad orsakar de, vad kan vi göra för att motarbeta dem? Det är ju liksom empiri, det är ju expertkunskap som krävs där. Och det andra komponenten i det här är ju liksom värderingar. Vad är liksom målet? Hur ser vår vision om det goda samhället ut och så? Och där kan man ju argumentera runt både liksom värderingarna då. Det finns ju argument att ge för eller emot vad det nu ska vara. Men också för naturligtvis den empiriska forskningen. Och det som är typiskt för vår samtid, och det gäller inte bara i USA, det är viljan att avvisa expertkunskap och säga att vi har fått nog med experter. Det sa jag till och med vår statsminister för inte så länge sedan. Det där sades i Brexit-omröstningen, det säger ofta Trump och populister av olika slag.
Det här tar oss in på en av dina spaningar, Gunilla, alltså just det här med vaga men slagkraftiga ord som har fått ta plats istället för det fullt formade argumentet. Har vi några exempel på sådana?
Ja, jag jobbar ju väldigt mycket med svenska politiken, så att mina exempel kommer ju primärt därifrån. Som svenska värderingar är ett sånt där vagt begrepp som många tycks hålla med om, att vi måste värna om de svenska värderingarna och vi samlas kring den idén. Men vad du tycker är svenska värderingar, vad Åsa och jag tycker, vi tycker tre olika saker kanske om vad svenska värderingar är. Och det är ett sånt där bra exempel på vaga begrepp. Ibland verkar det vara allmänt demokratiskt grundläggande värderingar. Ibland verkar det vara lite mer kristet förankrade värderingar. Ibland verkar det handla om att man ska fira midsommar.
Okay.
Men att det är liksom, alla vi tre skulle ändå kunna förena oss i tycka att det är viktigt med svenska värderingar. Och det är ett sånt där vagt ord som vi kan samlas kring, men vi lägger olika innehåll i dem.
Har du någon spaning från USA? Du har ju ändå bra koll på det landet. Är freedom ett sånt? Skulle kunna vara ett sånt?
Men det är ju en gammal klassiker.
Ja,
det kan ju betyda väldigt många olika saker.
Ja.
Fast det är ju inte ett centralt begrepp i den amerikanska debatten nu. Det var det ju tidigare. Republikanerna har ju släppt allt som har med frihet att göra. Republikanska partiet, förutom då friheten att bära vapen. Så det är väl inte det centrala. Ett slirigt begrepp som man ser i USA, det ser man här och det ser man i många länder där populister växer sig starka, i talet om folkviljan. Det är folkets vilja, säger man. Vad betyder det? Man ska försöka ge något vettigt innehåll. Vad är folkviljan när man har till exempel som i Sverige ett antal partier där rösterna fördelas på olika sätt? Finns det en viljare? I vilken fråga? Och så vidare. Så folkviljan är ett sånt där slagord som är oerhört vagt men också låter fint, för det låter ju demokratiskt. Men i själva verket ofta antidemokrater som använder sig av det här som ett slagord.
Just det där, demokrati tycker jag är ett jätteintressant begrepp där, för att det används av antidemokratiska röster.
Nej, men ett fantastiskt exempel på det är ju det här begreppet illiberal demokrati som Ungerns Orbán då har introducerat. Det låter ju liksom lite bra, för det är demokrati då. fast man slipper den liberala politiken. Någonting sånt då. Men i liberal demokrati, en del säger att det till och med är en motsättning, för att en demokrati måste ha de här grundläggande fri- och rättigheterna. Och statsvetare kallar det för en elektoral autokrati, det vill säga man går och röstar fast det är en autokrati. Så att det är väl ett väldigt bra exempel på otroligt slirigt ord som används med stor politisk framgång. För de hävdar ju att det är en demokrati i Ungern, fast det inte är det enligt något sätt att mäta.
Jag vill också komma in och säga att det är typiskt också för det politiska samtalet att använda ord som solidaritet, jämställdhet, frihet. De hör ju det politiska samtalet till. Men det kommer in nya ord också. Eller de här som demokrati börjar liksom också bli... nya ord blir slirigare, om man ska använda Åsas term här. Och det händer också nu. Så vissa, och sen kommer in nya ord som vi kanske kommer till om en stund. Och de blir då ideologiska och de blir liksom ofta vidare. De utvecklas till att få ett ännu större begreppsomfång eller betydelseomfång, menar jag.
En höger- och vänsterskala kanske är ett lite gammalt sätt att se på det här. Om vi tittar på Galtan-skalan istället, har förflyttningen i debatten med det att göra, att vi samlas kring nya saker nu?
Och Galtan handlar ju väldigt mycket om värderingar istället för fördelningspolitik till exempel. Och värderingar åt olika håll. Det är svårt. Jag har lite svårt personligen att säga att GAL till exempel, som ju betyder grön alternativ och ideologiskt liberal, att de har någonting ihop, att man kan klumpa ihop dem i en klump. Men det finns väl en spridning åt ett värderingshåll där.
Mm. Och för, vad betyder tan också, så vi har med det på band?
Ja, just det. Och då betyder det traditionell, auktoritär och nationalistisk. Här finns det statsvetare som menar att egentligen handlar det inte om de här värderingarna. Det handlar ytterst om nationalism. Det är värderingar kring nationalism. Det vet jag inte riktigt om jag kan helt säga.
Men då lämnar vi det där här. Om inte du ville säga något om det också.
Nej, men alltså, det är ju en bra poäng. Det är ju en förflyttning från just fördelningsfrågor och så här. Och frihetsfrågor kan man ju säga också, precis som vi var inne på förut. Till de här kulturkrigsfrågorna, värderingar, kvinnans roll i samhället, invandrare och så vidare. Och det är ju sånt som är inflammerat, och det är därför kopplat till ett inflammerat språk, det tror jag.
En annan spaning här är ju då det här att man kan ladda om begrepp som finns. Något som kanske dyker upp som en positiv benämning på något och som blir nästan som ett skällsord då, när det kanske är den andra sidan som börjar använda ordet. Och vi ska lyssna på ytterligare ett exempel från USA här.
Well, we're excited. We'll look forward to do more. And yes, we are going to continue to battle the woke. And when you have people out there trying to convince us that men can get pregnant, you know the world's been turned upside down. And it's really, really problematic when this infects these institutions, and you see it, whether it's corporate America, whether it's, unfortunately, you know, the bureaucracy, and you see military recruitment down. I think part of it is a response to some of the wokeness that we've seen. And certainly in our schools, we've drawn a very clear line in the sand. The purpose of our school system is to educate kids, not to indoctrinate them. We don't want your ideology. We want to teach them the core subjects. We want to teach them how to think. But the goal is not to just impose some type of woke ideology on our students. And I think the fact that we've been very strong on that is one of the reasons why our students are performing better than a lot of these other states throughout the country.
Ja, det snurrar lite på huvudet i mig när jag hör det här. Det här är alltså guvernören i Florida, Ron DeSantis. Han är också tidigare presidentkandidat, i ett tal som han höll i sin egen delstat i september 2022. Woke var ju exemplet här, och han stoppar ju in en väldig massa saker i det. Skolresultat, folk inte vill bli rekryterade till militären och så vidare. Hur funkar det här egentligen?
Det är som typiskt sådana här nyord. Det här är ju ett rätt nytt ord. Mm. Det är ju att de börjar någonstans och sen så utvecklas de. Och alla ord i vårt språk utvecklas genom språkbruk. Mm. Det är ju lätt att tänka att ett ord är ett ord och det betyder, har en betydelse. Och det som utvecklingen är, kan vara innehållslig, men väldigt ofta är den med laddning. Att det kan gå från positiv till negativ.
Så vad börjar woke då? Kan vi...
Woke börjar för 10 år sedan ungefär och är ett begrepp som beskriver någon som är vaken och upplyst och som ser strukturella orättvisor i samhället. Och det är egentligen en positiv sak som när det börjar användas. Men sen så kommer liksom någon annan part eller motpart, om vi nu ska prata lite poler här då, som börjar använda det nedsättande. Och det hör vi ju på det här, i det här klippet. Hur oerhört, han till och med gör sig löjlig över människor som är woke. Och får med sig publiken och skrattar. Så att det är helt klart också att han använder det enormt nedsättande.
Det blir också väldigt brett när det handlar om att folk inte vill vara soldater längre. Och skolan går på sniskan och så vidare. Alltså, är det här också typiskt för det här sättet att vända på en... värdering sådär. Det blir som någon bred pensel man kan kladda över motståndaren så här.
De här nya orden som vi ser nu mer, de är just så här som containrar. Vi fyller dem med all skit som vi vill liksom komma på. Så att de blir liksom bredare i sin betydelse också. Det är inte bara laddningen som förändras utan man fyller på med olika innehåll. Och då blir det som du säger, du blir lite snurrig av det här. Vad är allt som läggs i begreppet?
Har du några observationer på det här området?
Nej, men det är väl precis som Gunilla konstaterade. Det har ju blivit ett stridsord nu kan man säga i den politiska debatten. Först i USA och ironiskt nog använder ju det samt istället för att göra inskränkningar i den akademiska friheten och vad man får undervisa på universitetet och vilka böcker som får finnas på biblioteken och så här. Så att det har ju verkligen blivit ett ord med kraft i bland vissa kretsar. Och det dyker nu upp på svenska också, inte helt oväntat.
Finns det en svensk översättning då, eller säger man woke här också?
Jag tror man säger woke, va? Om man pratar om cancerkultur som är kopplat till det här också. Mm. Men jag tror att jag har vid något sammanhang sagt att vi har hört ministrar använda de där orden också. Man ska inte använda sånt ord utan vara fullt medveten om var det kommer ifrån. Antingen är man då väldigt naiv om man använder det, eller så är man fullt medveten om var det kommer ifrån. Mm.
I Finland har man ju dessutom hittat på ett nytt ord för det här. Mm. Och, eller inte precis samma sak, men sovaki betyder, det är väldigt nedlåtande om den som är tolerant i sina värderingar och sin syn på andra människor överhuvudtaget. Det är ett väldigt nedsättande ord, det här toleransbegreppet.
Ja, det säger ju någonting om vår tid.
Ja.
Men skulle PK, politiskt korrekt, kunna vara en motsvarighet på svenska, eller är det något annat?
Jag skulle säga att det är motsvarighet. Alltså om det är inte motsvarighet på svenska, det är ett annat ord. Mm. Men det är, som också har samma resa, samma förskjutning. Kanske inte lika lång och kraftig som woke har, men det är också ett sånt exempel. Ett relativt positivt ord blir mer och mer negativt och får bredare betydelse om form.
En intressant grej med alla de här orden, och särskilt med politiskt korrekt, är ju att man kan bara slänga in det som ett sätt att avvisa en åsikt utan att behöva argumentera. Om jag har en åsikt om någonting, vad det nu kan vara, kvinnor eller vad som helst, så kan någon genom att stämpla den som politiskt korrekt, så de gjort sig av med den direkt istället för att ge mig ett motargument. Och det är ju ett typiskt exempel på en försämrad kvalitet på debatten när man gör så istället för att argumentera, slänger in en term.
Jag ska se om jag kan fråga dig det här på något bra sätt så lyssnarna förstår, men jag vet att ni inom filosofin funderar mycket på hur man bygger ett argument och vilka argument som, ska vi säga, har något värde. Du talar om en sämre kvalitet. Mm. Varför duger det inte att avfärda det som att det är woke då?
Ja, för det säger ju ingenting om huruvida min tes då, om, låt oss säga det är en tes om vilka böcker som ska finnas på biblioteket, ja, eller vem som ska få ha läsningar på biblioteket. Det säger, om man säger att det är woke eller det är politiskt korrekt, det säger ju ingenting om huruvida det är min tes är sann eller inte. Vad ett argument ska göra är att den ska vara relevant för sanningen hos mitt påstående.
Mm.
Och är det inte det, så är det inte ett argument. I den bemärkelsen som filosofer pratar om argument.
Kan inte det vara syftet då?
Ja, men det är klart att det är syftet. Det är ju ett sätt att, som jag sa, det är ett sätt att avvisa någons åsikt utan att behöva engagera sig i att argumentera. Och då blir den demokratiska debatten försämrad.
Ett annat exempel på hur den politiska argumentationen tunnats ut är hur slagord blivit vanligare i politiska sammanhang. Ett exempel skulle kunna vara Trumps Build That Wall, eller det är ju tre ord faktiskt. Men vad har slagord för plats i den här samtida politiska samtalet då. Gunilla, vad säger du?
Slagord har ju funnits alltid i den politiska debatten och på valaffischer och så vidare. Men de är ju, eller kanske inte i debatten utan mycket i valsammanhang så är ju slagord. Men om man står två personer mitt emot varandra och ska debattera och den ena bara vräker ur sig en massa slagord, så vad ska man svara på det? Så bura in henne, lock her up eller build that wall. Hur ska jag svara på det? Som det är, de stoppar hela samtalet. Så någon som stoppord eller stoppsignaler för en vidare diskussion.
Och vad skiljer de då från de här containerbegreppen vi pratade om nyss?
Containerbegreppen samlar ju många medborgare eller många åsikter eftersom de kan stoppa in lite vad som helst i dem. Medan slagorden inte samlar på samma sätt, utan där kan man kanske tänka sig att funktionen är bara att man håller med, men inte att man kan gå in i en diskussion eller debatt. Och Åsa var inne på det här med argumentation. Det finns ju ingen argumentation kring slagord. Och containerbegrepp då, de har ju både det här samlandet och de har ju en annan funktion, och det är ju att man liksom inte behöver lova någonting heller. Alltså man behöver inte stå för någonting heller. Så att de, medan kanske slagord kanske på något sätt står för någonting som är...
Alltså de här containerbegreppen, de signalerar ju identitet också. Mm. Det är ju en väldigt viktig funktion de har. Om jag pratar om någon som woke och sådär, så vet alla med en gång att då hör jag till en viss sida i den politiska debatten. Och vad det gäller de här slagorden, jag tänker att de är väldigt väl passade till det som Trump ägnar sig åt, nämligen politiska väckelsemöten. Det står liksom tiotusentals människor och skriker lock her up, lock her up. Det har ju den kvaliteten, och det där har vi sett tidigare i världshistorien, hur sådana väckelsemöten blir väldigt farliga, där man liksom dras med utan överhuvudtaget någon förnuft och reson.
Som att gå på en fotbollsmatch kanske?
Ja, men det blir ju det. Och vad det gäller Trump så är det ju bokstavligen ett väckelsemöte. Många väljarna ser ju honom som sänd av Gud och så.
Men det kan man ju också se vad som är typiskt för populism. Det är ju karismatiska, starka ledare. Och det här väckelsemöteformen som slagorden bidrar också till den starka, karismatiska ledaren i de här sammanhangen.
Ja. En koppling till populismen är just att det handlar mycket om, det är magkänslans politik. Alltså känslan går före argumentationen och kunskapen och så vidare. Och då så slagorden passar väldigt bra för magkänsleuttryck också.
Mm. Sen kan man också säga att med slagorden, de är ju så fina i sociala medier också. Mm. Så att de är så väl anpassade till den formen. Och det kanske också kan vara en förklaring. Det finns många förklaringar till att de kommer nu, men att de breder ut sig. För det är inte bara Trump, utan det är andra länder också. Till exempel Finland, som jag återkommer till, som också i senaste valrörelsen hade liksom slagordskampanjer eller slagordsmöten. Och det passade också bra i sociala medier.
Apropå sociala medier, hur mycket spelar liksom den nya tekniken, det nya sättet att kommunicera roll för hur det politiska samtalet har förändrats, tror ni?
Väldigt mycket. Mm. Och varför undrar du?
Ja, varför undrar jag såklart.
Jo, men det är ju... Om jag går tillbaka till det jag sa om det här med budskap, att det är korta budskap och det är inte långa resonemang, men vi får inte den här argumentationen, utan de här korta budskapen, det är en sak som ju passar väldigt bra i sociala medier. Och sen har vi också att man som framstår ju som ledare, som lite som folk är mest, för man kan också formulera sig ganska vardagligt, även om det är kraftfullt och nedsättande. Det tror jag också är en sak som gör att som skapar de här ledarna som vi kan se, som identifiera oss med kanske i viss mån också.
Ja, sen är det känsloladdade. För att sociala medier är liksom, de lever ju på känsloladdade grejer och sensationella saker och så. Därför att de samverkar med de här algoritmerna. Det blir en effekt av de algoritmerna, att det är innehåll som folk tittar länge på. Det premieras av algoritmerna, och det innehåll folk tittar länge på och hakar upp sig på, det är det känsloladdade. Så att det hänger samman med det också, att ju mer känsloladdade och mer upprörande saker du kan kommunicera på sociala medier, desto större spridning får det. Så det är ju en aspekt av det här naturligtvis.
Och i tillägg till det här med känslomässiga, eftersom det går så fort, så kan den som interagerar med i sociala medier också agera väldigt snabbt på känslor. Alltså förnuftet kopplas ju ganska snabbt bort då när man hamnar i affekt.
En annan fråga om det här då. Engagerar det här en ny typ av publik? Är det nya personer som engagerar sig i det politiska samtalet, eller som åtminstone som betraktar av det politiska samtalet, när det tar den här nya formen som kanske går snabbt att konsumera, den kanske är lättillgänglig, för den väcker känslor och sådär. Vad tror ni?
Ja, men alltså, man har ju diskuterat om sociala medier har varit bra eller dåligt för demokratin.
Ja, visst.
Och då är det klart att det är dubbelt. Alltså, det är klart att på sätt och vis det finns ju liksom en potential här, nämligen att människor som tidigare inte kunde göra sin röst hörda i offentliga samtalet kan det nu. Och man kan stå i någon slags direktkontakt med politikerna och man kan ut och höras. Och det där är ju bra. Och emellanåt har det ju varit saker som har kommit fram på det sättet, som till exempel om man tittar på USA, polisvåld mot svarta. Det liksom dokumenteras och sprids nu, och då går det inte att dölja det på samma sätt. Så att det finns ju demokratisk potential i det här. Och det finns säkert människor som tidigare skulle dragit sig för att ringa till P1 eller skriva en insändare, men som nu kan ge sig ut på det här sättet. Det är bra. Men sen finns det ju andra saker då som gör att det inte är bra för demokratin. Så att det är nog så att det är fler människor som deltar i det offentliga samtalet och andra grupper. Men jag har inga siffror på det, men jag skulle tro en kvalificerad gissning.
Nej, men så om man går ett steg längre, så är det ju också så att om en sansad person vågar komma till tals i sociala medier, men det finns andra röster som också gå på den personen som är mycket mer känslomässigt styrda och mer i affekt, så kan ju det också avskräcka. Så det är det man ju kan ju också vara rädd för, att det kommer in, att man skrämmer bort förnuftet också från de här arenorna, för att det finns
en viss typ av personer som kan ta den här platsen, låter det så.
Ja, alltså det sker ju. Vi vet ju att det finns självcensur bland journalister som vågar inte skriva om vissa frågor, som får så pass mycket hat och hot då. Så det där sker ju. Och en komponent i det här också är naturligtvis trollfabriker, som vars uppgift är att dra igång så kallade drev och ge intryck av folkligt uppror, så här, när det själva i några stycken troll som sitter och eldar på och sprider hat och hot. Så det är en aspekt av det här.
Vi inledde med att säga att, eller det var jag som sa, men vi inledde med att säga att debatten har fått en hårdare ton, och utöver ett skift i språkbruk kring sakfrågor så är det även så att man har börjat uttrycka sig på ett annat sätt mot sina politiska motståndare. Eller kanske då. Har vi några exempel på det här, eller är det egentligen nytt? Jag tänker till exempel på Trumps smeknamn på sina motståndare, eller han påhopp på deras partners och så vidare.
Öknamn får man väl säga att det är, kanske.
Öknamn får man säga att det är.
Ja, det där har ju kommit in i Sverige nu också. Vi har Arja Magda och sånt där. Va? Och det är ju, jag kan inte minnas att vi har haft det i svensk politik tidigare.
Alltså, vi har ju haft under Palme-Boman-perioden när Olof Palme var socialdemokratisk statsminister och Gösta Boman var högerledare senare, som blev Moderaterna. De kunde verkligen hoppa på varandra och vara nedlåtande mot varandra. Men det var i ett sammanhang, i en argumentation. Och det bar inte av sig självt. Utan det var inte det som framstod, som stod framför argumenten, utan man argumenterade också, så kom det här in. Så helt nytt är det inte. Men ändå är det någonting som... Åsa säger, det är inte bara smeknamn, det är öknamn, och det är väldigt nedsättande beskrivningar av motståndare och andra politiker.
Man vet ju det, att när man för sån här vi mot dem retorik och man vill utmåla en viss grupp och förnedra en viss grupp och utmåla dem som en fiende, som det är okej att göra lite vad som helst med, då är det viktigt att börja beskriva den här gruppen i termer av till exempel sjukdomar eller insekter, ohyra och sådär. Det var ju det som förekom i 30-talets Tyskland då. Och Trump har ju ett uppmärksammat tal förra året gjort exakt det. Han har använt ohyra för att beskriva sina politiska motståndare och så. Och det där breder ju vägen för våld. Och det där ser vi ju även i Sverige på sociala medier, så har det ju konstaterats att det finns de här ohyre-metaforerna används för invandrare då. Och det är ju en helt chockerande förråing av språket egentligen, som griper tillbaka till de allra mörkaste tiderna under 1900-talet.
Har vi några exempel från forskningen här?
Alltså, jag tycker inte forskningen hinner med. Det går så fort. Men det finns ju ändå just vad det gäller ohyra och de orden kring det. Och det finns visuella medel som visar ohyra i form av spindlar eller om det är med långa armar så att de breder ut sig och liksom kan nå långt. Här finns en del forskning som visar just att det är på ett framgång och att det handlar väldigt mycket om invandrare i Sverige.
Ett annat gammalt beprövat knep som kanske fått ett uppsving är den här mer alarmistiska retoriken där vi ser kriser i alla delar av samhället. Vad har det för plats då i det samtida politiska samtalet? Vad säger du, Gunilla?
Alltså det är ju hotscener är ju liksom ett sätt att driva sin populistiska politik. Att man målar upp olika hot som mot samhället, olika grupper. Och man har räknat på hur mycket kris används. Och det används ju mer och mer i debatten, i offentliga debatten, i tidningar men också i riksdagsdebatter. Och då är sådana ord som bankkris, flyktingkris, klimatkris, sjukvårdskris. Och det används då, om man tittar på språkbruket i allmänhet, för att säga att motståndaren har misslyckats. Och ni har skapat en kris här. Det är ett sätt. Och det andra sättet att förstå det här, motståndaren har misslyckats, skapat det här. Det andra är ju att det också bygger upp hot mot samhället.
Hur då?
Ja, men med den här politiken så kommer vårt samhälle gå under. Eller att de här hoten gör att vi måste agera på något sätt.
Ja, nej, men det där är ju helt centralt. Det finns ju forskning som visar just det att populistiska politiker pratar väldigt mycket om kriser. Och har de inte en kris så ser de till att upphöja något samhällsproblem till en kris. Mm. Varför det då? Ja, dels för att driva den här rädslans retorik som är så central för populismen. Vi mot dem, det finns en viss grupp som har förrått samhället, landsförrädarna, vi måste göra någonting åt dem. Men också för att bereda vägen, för det är ju liksom, om det är en svår samhällskris, och det har vi till och med i svensk grundlag, är det tillräckligt? I svensk grundlag är det bara i och för sig krig som räknas som en sådan svår samhällskris. Men då kan vi sätta grundlagarna ur spel, då kan vi inskränka fri- och rättigheter och sådär. Det finns forskning nu som tittar på just hur krisbegreppet används för att nedmontera demokratin. Det skedde till exempel i Turkiet. Trump pratar jättemycket om krisen, det är ju immigrationskrisen då vid gränsen.
The border crisis.
Border crisis, det är ju helt centralt. Och det var ju så Hitler gjorde förstås. Så fort han fick makten så upphävde han alla lagar för att det var en kris. Det var den här branden i riksdagen då. Så det är en gammal beprövad strategi för att gör man så att människor blir tillräckligt rädda så har man liksom motiverat den här nedmonteringen av demokratins fri- och rättigheter för att rädda landet då, så att säga.
Och i Sverige hade vi ju 2015, då talades ju hela tiden om en flyktingkris. Alltså vad menade man då egentligen? Men det var som att det var en flyktingvåg, den vällde in som en tsunami över landet, den skapade förödelse efter sig. Det bildades liksom en bild av vad det här gjorde som hände under 2015. Som knyter an till det som Åsa precis säger här. Att man kunde utnyttja det och säga att här kommer andra grupper in.
Ja, nu ser vi ju vissa politiska förslag som går väldigt långt när det gäller fri- och rättigheter då, med hänvisning just till detta.
Mm. Och där fanns det för övrigt också ett sånt där vagt ord faktiskt som fortfarande används. Och det är massinvandring. Vad är det för massa? Alltså hur mycket är det? Vad är det som är massa i det här? Det är sånt där vagt förstärkningsord. Och några håller med om massinvandring. Och det kan betyda olika många om man nu skulle räkna på det.
Ja, det kallades väl för massinvandring långt innan vi hade den stora flyktingvågen. Mycket av det. Så att det bytte väl.
Inom vissa politiska grupper har det ju kallats för massinvandring väldigt länge, sedan 90-talet.
Ja. Det är apropå kriser, men det här, ni var inne på det, vi mot dem perspektivet, alltså det retoriska greppet att använda motsatspar som får många, svag och stark och sådär. Vi ska lyssna på ett svenskt exempel här.
Jag vet att när jag så här öppet talar om Svenssonlivet som något önskat och önskvärt, ja men då kryper det där hånflinet fram hos en del, i alla fall en del av den kulturradikala vänstern. De älskar att håna medelklassen, bo i villa och faktiskt tycka om det, till och med kanske bygga en sån där liten veranda. Ax och småborgerligt, hembygdsföreningen istället för radikal litteratur, låta barnen springa genom en vattenspridare istället för att odla den där klimatskammen. Ja, men alltså, låt dem hålla på då. Låt det gå. Vi klarar oss nog ändå. I grunden är det ju synd om dem. För de ser inte vanliga människors vardagliga liv och att det är det vackraste som finns i denna värld. Ingen avantgardistisk musik är jämförbar med den skönhet som bara finns i att kunna höra sitt lilla barn sjunga "Den blomstertid nu kommer". Ingen molekylär gastronomisk middag slår njutningen att få lov att stilla dela en måltid med sina nära och kära. Och det mest storslagna som människor kan skapa upplevs inte genom att blicka ut över en modern skyline. Det finner man genom att blicka in i fönstret till ett hem som är fyllt av kärlek.
Ja, det här var ett utdrag ur Kristdemokraternas partiledare Ebba Buschs tal i Almedalen valåret 2022. Här ställs det upp saker som kanske nödvändigtvis inte behöver vara motsatser, men hon pratar ju om det så. Vad är det som händer här, Gunilla?
Ja, det är ju en grundläggande retorisk figur som man kallar antites eller motsatspar, som ofta är lite elegant. Och Ulf Kristersson, statsminister, han använder det ganska ofta för att det låter lite elegant. Eller vi ser det i reklamen att det är, jag tränar inte för att bli ung utan för att bli gammal. De sätter sig de här, vi minns dem, de är liksom effektiva. Men här har det gått till en annan nivå, för att här ställs grupper mot grupper, värderingar mot värderingar. Och det vi har talat om här, just att det blir väldigt tydligt vem som hon riktar sig mot. Det är folket, det är Svensson, säger hon. Och sen finns det eliten som gillar en viss typ av musik, som gillar en viss typ av mat. Och hon bygger verkligen upp ett vi och dem med hjälp av de här antiteserna eller motsatsparen.
Nej, men det där är ju helt centralt för det populistiska liksom sättet att resonera, argumentera. Vi hade ju det här tidigare, vi hade verklighetens folk.
Just det.
Och det var också Kristdemokraterna, eller hur? Mm. Och det hänger samman med en central idé i det populistiska idé, liksom, knippet, som är den här idén om den sanna folkviljan. Mm. Och den sanna folkviljan, det är inte så enkelt att det är liksom majoriteten eller sådär, utan det är någon slags en del av folkets vilja som är den sanna viljan, som reflekterar kanske svenska värderingar eller någonting, som står i konflikt till liksom mot resten av folket. Man kan ju tänka sig att den här kultur, vad så kallar de för, radikala kultureliten också ingår i folket då, men det gör de inte den sanna folkviljan då, utan så det är ett väldigt populistiskt tankefigur som hon ger uttryck för här, som också är kopplat till den andra centrala idén hos populismen, är antagonismen mellan den här, det sanna folket och eliten då. Och den elit man utpekar ju inte den ekonomiska eliten då, utan det är den intellektuella eliten. Så det följer alla mönster i det här lilla talet.
Det är ett väldigt bra exempel på lite allt möjligt här i populism. Mm. Ja. Och sen går hon vidare i det här talet och pratar ju upprepat om Svensson och Svenssonlivet och lyfter upp det som något som vi åtrår, i alla fall folket eller den folkligheten och den folkliga rösten, det är Svenssonlivet som hon använder ett antal gånger under det här talet.
Nu har vi fått ganska många exempel här, så jag tänkte vi skulle försöka säga något om liksom, vad blir konsekvenserna kring det här? Du har redan varit inne på kvaliteten på den politiska debatten. Vad har det för konsekvenser då om hela kvaliteten på samtalet blir sämre? Vad händer med demokratin? Liksom?
Men två centrala grejer. Det första är att det blir sämre kollektiva beslut. Om man ser demokratin som en sorts kollektivt beslutsfattande, där vi liksom, vi har ett samhälle, vi måste leva tillsammans, vi har utmaningar, vi ska lösa på olika sätt. Vi tycker olika, men vi får försöka diskutera och hitta den bästa lösningen och så. Och vi kanske inte kommer hålla med varandra, men vi låter kunskapen komma fram och så får argumentera runt värderingar och så här. När argumentationen blir av lägre kvalitet, då kommer ju också besluten bli av lägre kvalitet. Så enkelt är det. Man kommer inte kunna lösa samhällsproblemen om man inte till exempel tar in expertkunskap om hur man motverkar gängkriminalitet eller hur man motverkar klimatförändringarna. Så det är ett problem. Det blir sämre beslut för alla. Det andra är ju att om man får en debatt som är antagonistisk på det här sättet och inte förnuftsdriven utan känslodriven, så tilltar det här som man kallar för affektiv polarisering, känslomässig polarisering. Där man ser de politiska meningsmotståndarna inte som politiska meningsmotståndare utan som fiender som man inte kan leva ihop med. till slut hamnar man i den här ohyra-metaforen. Mm. För att i en demokrati, om man ser demokratin som liksom en form av institutionell debatt, det kan man ju se det som då, som vars syfte är att hantera oenighet på ett fredligt sätt. Så det är klart att när den här debatten fungerar sämre och blir mer antagonistisk, då blir det mindre fredligt, det blir svårare att kompromissa, för det måste man alltid göra i en demokrati. Svårare att acceptera att ibland blir det inte som jag vill, jag får rösta igen nästa gång och sådär. Så kompromissen som är så central för demokratin hotas. Så de här två sakerna, sämre beslut och svårare att leva tillsammans.
Jag skulle vilja också ge några, hur ska man vara som medborgare? Hur ska man agera i den här utvecklingen? Och då tänker jag att det är... Fundera lite grann på vilka ord som de används om andra, hur man etiketterar eller beskriver andra. Vad är det för ord? Vad är det för laddningar i dem och vad innehåller de? Och återigen så här, när någon inte argumenterar men kommer med politiska lite åt slagordshållet. Vad är det i detta? Finns det någon substans eller vad är det just det här breda betydelseomfånget? Jag tror att det är bra att fundera på orden i den politiska debatten och samtalet.
Trump har ju varit ett exempel här nu flera gånger, och han, när han dök upp på den politiska scenen, så blev väl folk lite chockade först hur han uttryckte sig och betedde sig. Men han har ändå varit ledare för den starkaste landet i världen. Har han sett att tala liksom påverkat debatten runt om i världen, i säg demokrati och liberaldemokratier och även i Sverige, vad tror ni?
Det är ju lite spekulation, men det kan man, han förflyttar ju normerna på något vis. Ja. För hur man, tidigare var det ju till exempel så att om en politiker ljög och blev påkommen, så försökte man på något vis säga nej, men det råkar bli fel och bla bla. Det sker ju inte längre. Att använda de här nedsättande typerna av epitet om en politisk meningsmotståndare i en offentlig debatt. Så han har förflyttat gränserna för vad som är okej i det offentliga. Det tror jag är helt klart. Och det får ju konsekvenser. Det ser man ju nu. Det är ju mycket, mycket råare nu än vad det var 2016. Och vi ser det i andra länder också.
Vad säger du, Nilla?
Jag tror också att det är den antagonismens retorik och den affektiva retoriken som ökar, och vi blir mer toleranta inför det, och att vi ser våra politiker i Sverige som också använder den mer och mer. Och det vi hörde här från Almedalen är lite ett exempel på det. Det är alltså när Ebba Busch bygger upp den här antagonismen. Jag har svårt att tänka mig att det skulle skett för 30 år sedan, men det vet jag inte. Det är också spekulation förstås.
Nu har vi väldigt många exempel här som är från högersidan av spektret. Vad förekommer det här på alla sidor av det politiska spektrumet? Vad säger du, Una?
Jag letar alltid efter liksom, från andra sidan eller liksom, från vänsterhåll. Och det är svårare, men det finns ju där också. De är inte lika tydliga, men man kan... Ändå tänker att i Sverige då, Miljöpartiet som talar så mycket om brunsmetning eller som pratar om den bruna Jimmy Åkesson. Och, eller egentligen så sa de inte brun om Jimmy Åkesson utan om hans parti. Men typiskt var att han uppfattade som ett hot mot honom eller liksom att det var en anklagelse. Så han svarade på det på ett sätt som var som ett personangrepp. Så det finns ju lite av det, men kanske lite mindre uttalat eller lika skarpt.
Ja, och i vårt öppningsexempel här så är det ju faktiskt, även om det är Trump som avbryter Biden, så är det Biden som kallar Trump för en clown, vilket man kanske inte skulle hört för 10 år sedan. Men mycket av det här språkbruket vi pratar om återfinns ju hos nationalistiska, högkonservativa och kanske till och med xenofoba politiska strömningar som ju har vunnit mark flera demokratier under det senaste året. Det visar ju även till exempel VDEMs olika rapporter som jag också har pratat om tidigare här i podden. Finns det en koppling mellan det här språkbruket och den typ av politik, och är det här debattklimatet vi talar om, är det liksom gynnsamt för den här typen av ideologier? Vad tror ni?
Jag har varit inne på det lite grann. Ja, att det finns ju en koppling mellan viss typ av populism och det här språkbruket. Mm. Och det som är, om man tittar på VDMs rapport just för vad som driver på en autokratisering, det vill säga en nedmontering av demokratin, så är det två saker man lyfter. Det ena är desinformationen då. Mm. Och det andra är det här man kallar för toxisk polarisering. Det är den känslomässiga polariseringen. Och det finns definitivt en koppling mellan den känslomässiga polariseringen och det här språkbruket och kulturkriget då, som vi var inne på förut. För vi fick det här, den typen av retorik till Sverige runt 2010, och då tilltar den känslomässiga polariseringen.
Vad tror du, Leila? Finns det en koppling mellan det här samtida språkbruket och högerpolitiken, och är det här debattklimatet gynnsamt för den typen av ideologier? Liksom, är det lättare att få fram den typen av åsikter genom det här sättet vi talar om hur samhället fungerar?
Ja, men det är, ja, absolut är det lättare, därför att det liksom drar från det sakliga, det drar från kunskapen, det går åt, ja, det affektiva som vi är inne på här. Och det är som ligger i språket och språkbruket som kan skapa de här förskjutningarna. Och jag tror att just den här vagheten också kan göra att det glider lite. Och precis som vi var också inne på, det här språkbruk av olika laddningar, och laddningarna förändras. Och då smyger det här sig på, och vi hamnar i det som Åsa beskriver, att vi har en bättre plattform, eller vad man ska säga, en grogrund för populistiska idéer.
Men, och varför trivs de i det här? Är inte de intresserade av fakta då? Den frågan ska jag ju ställa till dig, Åsa.
Ja, alltså, nej, men som jag sa, populismens liksom har ju en kunskapsteoretisk dimension som jag brukar prata om. Man pratar till exempel mycket om sunt förnuft, populister. Mm. Det gör Trump, det gör våra svenska populister. Och det är ju ett sätt att hänvisa till magkänslan istället för expertkunskapen. Och det taggar ju i den här antagonismen mellan det sanna folket och eliten också. För eliten är ju kunskapseliten då. Så att den kunskap man är intresserad av är ju människors erfarenhetskunskap, och det är ju bra, det ska finnas med i demokratin. Men man låter liksom magkänslan också tala när det gäller vetenskaplig kunskap, och det funkar inte. Så det där finns hos populismen och är kopplat till det här.
Vi är inne på då att kvaliteten på debatten har gått ner. Går det att göra någonting för att höja kvaliteten på debatten?
Ja, det pratas om att en professionalisering inom politikerkåren, och den professionaliseringen, den handlar inte om att bli bättre på att finna goda argument eller att uttala, att finna de goda visionerna som man argumenterar för, utan den handlar väldigt mycket om att möta medier till exempel. Så professionaliseringen är väldigt att vara medietränad. Här svarar politiker på frågan kort och bryggar över till sitt budskap eller de talepunkter man har. Och här tror jag att man skulle kunna försöka väcka opinion kring det sättet att aldrig svara på frågan, utan att bli bättre, att politiker skulle kunna bli bättre på att svara på frågan, att argumentera för sin fråga och bli, ja, utveckla den kvaliteten på debatten som Åsa säger.
Mm. Ja, men journalister har ju en viktig roll i det här, att ställa de där skarpa frågorna då, vara beredda på att här kommer något slirigt, och det är de väl också, men jag tycker ofta när man ser intervjuer med politiker så där, att de skarpa följdfrågorna saknas då. Eller till exempel ställa när de kommer med såna här vaga begrepp, alltså, vad menar du med det, vad exakt betyder det, och så där. Kräva argument. Så journalisterna har en central roll i det här. Sen har vi ju alla alla har ett ansvar hur vi beter oss i det offentliga rummet då. Att inte sjunka lågt, att inte ta till de här nedsättande orden och fula retoriska grepp och sådär. Utan att försöka hålla en sansad och förnuftbaserad argumentation. Det är någonting vi alla har ansvar för.
Det håller jag med om, och det är också så att vi har ansvar för att inte fara iväg. Alltså den här anonymiteten som också sociala medier har gör ju också att vi kan fara iväg. Och det där tycker jag att vi alla har ett ansvar, att inte fara iväg känslomässigt.
Jag ska säga en sak som jag precis tänkte på i morse, för jag läste om det i tidningen. Det är det här. Nu ska vi ju ha för första gången ett medborgarråd i Sverige i klimatfrågan. Det vill säga man lottar fram ett antal medborgare som får vara med och lyssna på expertkunskap och sedan resonera och diskutera runt hur ska man liksom kunna möta de här klimatmålen så på ett vettigt sätt. Och det vet man från forskning att den typen av deliberation just där man får expertinput, men där det också finns regler för hur man får lov att argumentera. Man får inte använda osaklig argumentation eller personangrepp och så, utan man måste resonera förnuftigt. Det vet man att det förbättrar kvaliteten på argumentationen och motverkar känslomässig polarisering. Så det där tror jag verkligen är en jättebra idé att prova mer.
Och där möts man.
Man möts. Precis.
Avslutningsvis då, det är ju supervalår. Vi har ju inte pratat så jättemycket om det, men allt det här är ju trender som vi ser på på flera ställen i världen då, som vi har pratat om. Alltså, hur tror ni det här debattklimatet kommer att påverka alla val i år?
Det är lätt att känna missmod. Eftersom jag inte ser det vi just nu talade om, att vi får en ökad kvalitet på, den, på argumentation och diskussion, det deliberativa. Utan jag tror att det här är just, vi är inne i någon ett språkbruk och en politisk rörelse som vi inte, vi är inne i den rörelsen, vi har inte sett slutet på den. Och därför tror jag att det här är ett väldigt svårt och allvarligt år, och jag håller tummarna för att det ska gå bra, att inte demokratin ska falla, urholkas.
Ja, nej, det är svårt att känna mycket optimism just nu. USAs situation är ju till exempel väldigt oroväckande. Jag menar, nu har de precis liksom dragit igång valkampanjen redan då, och det börjar ju redan osa svavel om alla uttalanden och så, och det är bara mars månad och vi ska hela vägen fram till november, så det kommer nog hinna sägas en hel del fram till dess. Ett annat land som går till val är ju Indien förstås, där det verkligen har förts en otroligt hemsk retorik om muslimer då, just där som Modis parti vill göra sig av med, mer eller mindre. Så det finns ju väldigt många oroväckande exempel även i Europa förstås, där högerextrema går fram nu.
Gunilla Almström Persson, språkvetare och retorikforskare, universitetslektor vid Stockholms universitet. Åsa Wikfors, filosof, professor vid Stockholms universitet. Tack för att ni kom.
Tack så mycket.
Tack.
Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och världsbevakning, titta in på ui.se. Vår vignett är komponerad av Fridenfrid. Vi spelar in hos Red Means Go, och i kontrollrummet idag sitter Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.